Magnus Karlsson, Weeping Willows. Ja, han är min gäst denna vecka. Artist, låtskrivare, musiker. Han är fantastisk faktiskt. Oj, vad svårt det blev nu, mitt tal känner jag. Men han och Weeping Willows släppte en skiva i fjol som heter After Us, som är fantastisk. Och ja, han är grym, Magnus. Och jag är väldigt hedrad och glad över att han vill vara min gäst. Vi har tänkt på det länge. Jag har tänkt på det länge. Och jag tror att jag frågade honom för något år sedan. Men sen så rann ut i sanden, för att så är det ju med livet ibland. Vissa saker sker och vissa saker sker när det sker. Och nu var det dags att det skulle ske här i Nordmark podd denna gång. Han är fantastisk, Magnus, som sagt. Och vi pratar massa, väldigt mycket vi pratar om och att Berlinperiod, Bowie, Iggy, hemliga projekt, After Us, Bad Seeds, förfina, ja, såklart om Weeping Willows. Utlopp för postpunk, kompa Kente Gustafsson, måltstilogin, hänga på låset, det tveäggade svärdet, bocka av, människors påverkan, miljön. Om mig och varför undras det. En hel bok. Oj, 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 vad spännande. Dela upp arbetet, gifter, det sjätte massutdödandet, turnerande musiker. Har inte sagt det en enda gång. Annars går det för långt. Tidlöshet och att gå vidare. Att gå in i väggen. Och tre globen och att stanna upp i stunden är några få saker som vi avhandlar denna timme. Stort tack till min huvudsponsor Norrlands Ljus, alkoholfri, ekologisk. Ni är helt underbara, älskar er. Och vill ni med något så maila till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid. Följ mig gärna på Instagram, Nordmarkpodd. Ja, det var väl ungefär det jag ville säga. Välkommen, Magnus Karlsson.
Är det igång?
Ja, det är, nu kör vi. Nu är det skarpt läge.
Oj, oj, oj.
Fan, vilken mäktig grej att du har inte ens gjort många poddar, så har jag äran.
Nej, jag väljer bara de bästa, Per.
Ja, det är underbart. Magnus Karlsson, välkommen till Nordmark podd. Du, jag brukar alltid fråga mina gäster om jag får börja med att ge dem en kram. Och det är ju inget undantag för att ge en kram.
Nej, ska vi gå upp och krama?
Jajamän, jag kommer till dig.
Det var härligt,
ja.
Vad varm du var,
ja,
varm och god som en nallebjörn,
var.
En norrländsk, ja, men... norrbottnisk nallebjörn.
Du, hur är läget? Är det bra?
Ja, det är bra,
ja. Fett. Vad händer? Vad är det på gång? Vad har du på din lyra nu i vår? Jag menar, du, alltid när jag tänker på dig så tänker jag så här, shit, där är det någon som håller på med minst lika många grejer som jag själv gör. Så det känns som att du har projekt på gång hela tiden.
Ja, det har jag haft länge. Så att jag är uppe i varv. Det är mitt normala, är att ha mycket att göra liksom. Och jag gillar att göra olika typer av saker också. Mm. Inte bara samma. Jag blir lätt uttråkad när man bara gör liksom samma sak hela tiden. Så jag vill ha hela tiden något nytt projekt liksom. Men just nu turnerar jag ingenting. Det brukar jag göra annars väldigt mycket. Jag brukar göra 100 konserter om året ungefär faktiskt.
Det är ju olika, det är faktiskt grejer. Det är ju faktiskt otroligt mycket.
Ja, det är det. Man kuskar runt.
Nej, men du känner ju Christian Svander också, min gode vän, som jag, du har väl träffat Christian?
Ja, gud ja.
Han är också, han turnerar ju, när man släpper skivor så bara, du måste vara med på den här turnén. Och så vet man att det är liksom, det är mycket spelningar. Alltså, så här, det är bara kabla upp ärmarna och köra.
Men det är ju så det var liksom, mina idoler. Sån musik jag lyssnar på, det är ju live spelad musikanter som spelar instrument. Och det är ju, och jag lyssnar nästan bara på musik från 60-talet och 50-talet, och då var det ju det en självklarhet att man spelar varje dag liksom. Alla jazz och soul och rockmusiker och countrymusiker som jag alltid har lyssnat på, det är ju såna som det är, man spelar hela konstant liksom. Mm. Det är därför Rolling Stones håller på fortfarande.
Mm.
För att de, deras förebilder är blues.
Mm. Jag hörde det var någon som talade om det, om Rolling Stones. Det var någon som sa så här: fan, ska ni inte lägga av nu? Ni är så jävla gamla. Ni har hållit på länge som helst. Det var Keith Richards som sa, han bara, ja, men ställ dig själv framför minst 25 000 pers varje kväll och se hur lätt det är att lägga av.
Ja, men precis. Tänk om
det är för kul.
Tänk om alla fick applåder på arbetet liksom. Då skulle ju alla tycka att det var lite roligare att gå till jobb, eller hur?
Ja, men precis. Verkligen. Men vad är det för grej som händer nu i vår då? Va?
Jag har massor med saker, mer än någonsin faktiskt, så här projekt som jag håller på med. Jag har spelat in en barnskiva.
Mm-hmm. Jag läste någonstans att du var på
som ska komma, men jag vet inte, det dröjer nog tills den kommer. Men det är med Norrlands Operans symfoniorkester. Mm. Och under ledning av Peter Nordahl. Och det är en skiva som jag och Helene Sjöholm har spelat in.
Men ni har jobbat lite ihop innan också.
Mm.
Du är det.
Ja. Jag gillar verkligen att så här prova alla möjliga typer. Det enda jag inte har gjort riktigt någonsin, det är väl hårdrock kanske.
Det kommer.
Rappa har jag aldrig gjort heller, och det ska jag kommer jag aldrig göra heller. Men jag har varit med på rapplåtar liksom, men som sångare då.
Men känner du så här när man gör saker som du sa, bara men jag vill göra, testa olika grejer så här, finns det också någon dimension i det som gör att du trivs i varje element som du också ibland inte, jag menar ni har hållit på med Weeping Willings i 1000 år och jag har ju liksom spelat trummor i 1000 år också, känns det, men ibland så vill man ju bara ut i element som man inte kan, som kanske inte känner att man helt har 100%.
Alltså man vill ju prova saker. Mm. Först då vet man ju om man tycker det är kul och om man passar för det.
Mm.
Man kan ju ana ibland. Mm. Rap till exempel. Det kanske inte, det fattar man ju redan att det inte är min grej liksom. Men det är ju vissa saker. Ja, men som det här med barnskiva. Det är ju någonting som kom när jag blev förälder såklart. Mm. Då blir ju det intressant helt plötsligt. Det har ju inte varit intressant innan dess liksom, såklart. Och sen så håller jag på och ska spela in en hel del med ett band som heter Trummor och Orgel.
Mm.
Som jag gjorde massor med grejer med för typ 10 år sedan. Så vi har hookat upp lite igen. Se vad det blir för någonting. Sen ska jag återutge 3 gamla skivor som aldrig har funnits på LP.
Mm.
Men det är ändå någon form av projekt att göra liksom, återutgivningen.
Mm.
Sen har spelat in en David Bowie-skiva. Inte bara jag, utan Jenny Abrahamsson och Motorboy också. Det är Hans Ek, dirigenten och arrangören, som har... Vi gjorde för några år sedan massa konserter som Hans Ek då satt ihop ett David Bowie program kan man säga, men det är inte det här hitparad, utan det är det man kallar Bowies Berlin-period då, så att det kretsar kring Low liksom, och Heroes och lite Lodger också och sånt som är Iggy Pop och sånt som har liksom runt omkring Bowie under den tiden. Jättefin grej som vi gjorde massor med konserter med i konserthusen och med symfoniorkestrar. Det är inspelat också, men det vet jag ingenting om utgivning och sådär. Men det vore ju häftigt om det kom ut på skivan. Sen har jag en massa hemliga projekt och sen håller jag på och skriver. Innan jag kom hit idag skrev jag faktiskt 3 nya Weeping Willows-låtar.
Jaha, fett!
Jag hade en sån här riktigt grym flow-morgon idag.
Har du kommit också till den här punkten att det är... Vänta, jag ska bara få micken lite närmare.
Ja,
kanske klara så att du...
Ja,
så där blir jättebra. Att du, jag tycker som själv att jag känner mig som, alltså förr kunde jag sitta i studion här till sent, varenda steg kväll liksom. Alltså bara, vad fan, det är på kvällen det händer. Nu har det plötsligt blivit, jag är inte ens som kid, men att det har blivit tvärtom. Jag älskar morgnarna, då får jag liksom mest gjort.
Det är många som säger det med åldern. Jag är fortfarande väldigt mycket nattmänniska och det funkar ju sådär egentligen som småbarnsförälder. Men min fru är väldigt morgonpigg och bra. Och sen väcker de mig efter en liten stund. Så här. Jag gillar ju, jag somnar sällan innan 2 på nätterna. Liksom.
Mm.
När de, min familj går och lägger sig och somnar. Och det gör de ju vid 9 ungefär. Mm. Min fru kanske uppe till någon timme till liksom. Men då har jag min tysta, sköna period när jag gör grejer faktiskt.
Mm. Nej, men jag tänkte på Weeping Willows, den senaste skivan, After Us. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag visste inte först att den var proddad av Barry Adams.
Mm. Barry Adamson.
Barry Adamson, ja. Han är ju så... Jag är ju sånt otroligt Nick Cave-fan. Så då hade till och med jag blivit starstruck. Något enormt.
Ja, han var fantastisk. Mm. Vilken underbar människa. Han var ju med i Bad Seeds under 80-talet.
Mm. Och Birthday Party också.
Och 80-talet. Och, precis, 80-talet kan man säga. Innan dess hade han ju ett band som heter Magazine.
Mm.
Från Manchester.
Men han var med i Birthday Party också. Jag tror det.
Det tror inte jag.
Okej, okay. Ja, du har större skivsamling än vad jag har.
Det är mycket möjligt, ja.
Men
han gör mycket filmmusik. Och han gör ju mycket solomusik och sådär. Mm. Har jag alltid gjort. Bara tyckte att han verkade... när man gör en ny skiva, vi byter ju producent varje skiva.
Mm.
Det är också det här rastlösa. Mm. Weeping Willows, vi byter också alltid logga liksom och... Vi vill att varje skiva ska vara liksom en ny grej. Liksom. Och ibland har vi verkligen så här bytt stil helt mellan skivorna. Nu har vi väl mer med åldern tyckt att det är häftigare att ha en grundgrej som man liksom förfinar. Liksom, och hitta nya infallsvinklar i. Ett grundsound kan man säga som vi väl... har nu efter 25 år. Och sen får jag göra alla andra grejer och de andra i bandet också. Mm. Saker som kanske inte riktigt passar in inom Weeping Willows ramar. För det får man göra liksom utanför bandet. Mm. Och vi har i Weeping har vi ju aldrig någonsin haft så här stängda dörrar för att göra saker utanför bandet.
Nej.
Tvärtom har vi sett det som en styrka att Anders... våran trummist och spelar med Tåström till exempel. Då får han utlopp liksom för postpunk och sånt som han gillar. Då behöver inte han känna att han måste få göra det i Weeping Willows. Då kan vi liksom släppa det.
Nu är du lite väl inne och traska på fel vatten, i fel vatten här.
Ja, men
jag tror att det är också... Det är ju
jag gillar också public image liksom. Mm. Men det behöver inte vara i Weeping Willows. Liksom.
Men dessutom så tror jag att det är ju... garanterat en av anledningarna till att ni fortfarande kanske finns som band.
Det är jag helt säker på. Ja. Att vi, dels det och dels ekonomiska bekymmer som vi tyvärr hamnade i som gjorde att vi var tvungna att liksom kavla upp ärmarna och kämpa. Den här studion som vi sitter i nu, senaste gången som jag var här gjorde faktiskt en kultig grej här.
Mm.
Och det är 20 år sedan nästan nu när jag tänker efter. Det var 2001. Då gjorde vi en skiva för Hammarby.
Mm-hmm.
För Hammarby höll på att gå i konkurs. Det var otroligt kämpigt ekonomiskt för Hammarbys fotboll då.
Mm.
Och då samlade vi ihop en jäkla massa musiker och artister och det som gjorde Hammarby-låtar. Mm-hmm. Det spelades in i den här studion. Nästan allting. Och Weeping Willows gjorde en låt som vi spelade in här inne. Men vi spelade också in, vi kompade en annan artist här inne som är superkultigt, Kenta Gustafsson.
Jaha.
Kenta och Stoffe.
Ja, ja, ja.
De kallar oss Mods Kenta. Så att det tänker jag på nu när jag kom ner för trappan här och in i det här rummet bredvid här.
Mm.
När vi stod och höll på här med... Nej, vi skulle börja 9 på morgonen den dagen. Och när vi kom hit vid 9 då var Kenta och en polare till honom redan här. De hade stått här liksom och hängt på låset i en halvtimme. Liksom, för att han var så övertänd på att få spela in sin nya Hammarby-låt liksom, som heter Buying Forever. Och sen hängde vi här liksom, såklart hela dagen och spelade in, och han var verkligen så här otroligt taggad liksom. Mm. Han tyckte det var underbart liksom. Mm. Och vi spelade in den här låten. Jag kommer ihåg, tänker på det som riktigt roligt.
Det är ju, det är ju
sen
fantastiskt.
Sen gick han bort. Och det året när vi släppte den här låten, då vann Hammarby SM-guld när alla trodde de skulle åka ur.
Och, det var tack vare låten.
Och Weeping Willows och Kenta Gustafsson. Vi spelade mycket då på, i samband med det här guldfirandena och de här grejerna. Och sen gick han bort något år senare efter det.
Mm.
Så... det tänker jag på när jag kommer in i det här rummet. Mm,
fast du såg lite annorlunda ut.
Ja, det såg lite annorlunda ut.
Men jag tänkte på, tillbaka till Weeping, jag tänkte...
Så jag har så mycket grejer så att det blir lite rörigt. Att
nej,
prata med
det är
mig.
Underbart. Det ska vara rörigt. Okay. Det är den röda tråden i Nordmark-podd. Nej, men jag tänkte på... Jag brukar prata om det ofta så här, när man har funnits som liksom, artist eller band länge. Just det med sound och vart man tar sig vidare från... Jag menar, det är så svårt att vara i exakt samma, alltså man behöver inte uppfinna hjulet igen, man måste ha liksom foten in i det okända lite grann.
Mm.
För att om det då är liksom att man ska behandla ett nytt...
Jag tycker att det är tveeggat det där lite. Mm. Dels, men man måste ju gå efter hur man är som människa och hur man mår bäst liksom. Mm. Men det är ju tveeggat det här svärdet. Antingen så tycker man att det är kul att utforska nya saker hela tiden.
Mm.
Och det kan ju vara bra.
Mm.
Däremot kan det ju också vara bra att inte vara så... Att man verkligen håller sig till en grej. Mm. För att då blir man ju liksom bättre och bättre på den grejen. Och till slut kan det bli mästerligt liksom. Ja. Medans... Ja, men som en snickare som bara jobbar med finsnickeri, till slut blir den liksom fantastisk på det. Medan jag är lite mer så här, jag gillar att kunna vara lite elektriker och lite rörmokare och lite målare och snickare. Och det betyder att man blir liksom hyfsad på massor med saker.
Det är likadant. Men det är ju bara för att man har...
Men jag mår bra av det liksom, och det tycker jag är roligt. Så att det handlar ju om det. Det är mitt liv och jag vill... Och nu, ju äldre man blir tänker man ju också, det är därför jag gillar att bocka av grejer, för att man tänker ju att man vet aldrig när det där tar slut. Liksom.
Nej. Men alltså, när det kommer till kreativitet, så här, som du säger, man måste utgå från vilken personlighet man har. Men just den här att det finns någon slags rastlöshet, men också att det är också en drivkraft och en eld för att ta sig framåt och kunna ta sig dit, eller dit man vill kreativt.
Mm.
Det är ju superviktigt. Men det är intressant det där med det tveeggade. Att en kompis med mig, han brukar säga så här, men ja, själv så gillar jag ju verkligen att bara vara i den här lådan. Den här lilla lådan och bara klösa runt där.
Ja, men det är ju många som är så. De blir ju fantastiska på sin pryl då till slut. Men som sagt, jag gillar att både spela trummor och gitarr samtidigt.
Det är ju fantastiskt. Men jag tänkte också på senaste albumet. När ni spelade in här i Sverige, eller?
Ja,
när ni gjorde det.
Barry Adamson... Vi började ju liksom såklart med att skicka demos till honom och sen skickade han tillbaka åsikter. Och sen bestämde vi liksom, och sen gjorde vi nya demos efter vad han hade sagt och skickade tillbaka. Och sen så när det kändes som att nu har vi 13-14 låtar. Vi gör nästan aldrig fler än 14 låtar när vi gör en skiva.
Mm.
Vi rensar tidigt liksom. Mm. Vi är lite för lata för att... Men vi är explosiva när vi väl jobbar, så är vi effektiva menar jag.
Mm.
Men vi är, ja, och det är ju för att vi måste vara det, för att vi är annars ganska lata.
Mm.
Sådär. Men när vi kände att nu har vi 13-14 låtar, då bokade vi liksom in, vi gillar att spela in i vår egen studio.
Mm.
Med våran hustekniker kan man väl säga, Jörgen Wall, som vi delar studion med. Och han och Barry funkade jättebra ihop också. Men då kom han över i 2 veckor och ja, bodde på hotell i 2 veckor och jobbade varje dag då med inspelningen. Och sen gjorde vi så att, och vi hann med allting på de 2 veckorna. och pålägg och sång och allting. Och sen bestämde, han ville göra, vi brukar normalt sett jobba med Paul Svenre när det gäller stråkarrangemang. Och sen brukar vi jobba med Goran Kajfes och Per Rutstresk Johansson på blåssidan. Men Barry Adamson ville göra det själv, de grejerna. Så det, då tog han med sig inspelningarna och jobbade i Brighton då, där han bor. Och med stråksektion och blåssektion som han brukar jobba med. Och som jag tror jobbar ibland med Nick Cave också. Och, så där. Och sen var det en låt som vi ville. Vi brukar alltid ha en duett på varje skiva. Med en kvinnlig vokalist. Och på den här låten ville vi ha någon sån vän. Lite älvliknande röst till en låt. Lite så här som engelsk folkmusik. Och då hade han en bra sådan vokalissa där då. En tjej som sjungit mycket med Nick Cave. Hon är med på den här Push the Sky Away.
Ja, den är fantastisk.
Och hon har sjungit lite grann på Nick Caves olika film scores och sådär också. Ja, Push the Sky Away. Vilken skiva. Och sen så gjorde han och vi, då hade vi lärt känna varandra, så vi tyckte att han var så otroligt, vi kunde verkligen, vi funkade så otroligt bra ihop. Man behövde inte förklara för honom vem Scott Walker är liksom. Så man kanske måste med andra producenter, och det är en sån grundförutsättning för oss att man, ja, vissa artister som vi är väldigt influerade av liksom, man vill hoppa över det steget liksom. Med honom, han fattar precis allting, plus då van att göra någonting nyskapande hela tiden, så att det blev en otroligt bra skiva tycker jag. Och
ja, den är superfin.
Sen ville vi att det skulle vara en temaskiva om jordklotet liksom, och människans inverkan på påverkan och på.
Det tycker jag är så, det är så fint, för liksom. Det är ju också världens svåraste uppgift att ta sig an tematiskt sett, tänker jag. Alltså det är lätt att man bara att det ska bli så här, och att nu blir så här svulstigt för att någon vill liksom säga hur sämst vi är mot Moder Jord liksom, för man kan få den känslan. Ja, det är vi ju. Men alltså liksom att och det är så fint för att den är.
Jag tror att vi har kunnat vara det förut. Vi har liksom aldrig insett riktigt att på det stora hela att det faktiskt resurserna är ändliga. Vi har alltid trott att de är oändliga. Men nu börjar vi äntligen förstå att vi kan inte fortsätta det här frosseriet. Nej, skulle man väl kunna
det
säga.
Det gratis smörgåsbordet måste ta slut.
Ja, men förut har vi inte förstått att det är ändligt. Nu vet vi ju det. Forskare har ju vetat det tidigare, men politiker och vi vanliga människor har ju aldrig lyssnat på det.
Nej. Men kände du någon gång så här att det här vill jag verkligen säga, eller ni, men att det också är så stort, alltså förstår du den clashen så här att när det kommer med den där kreativa och det konstnärliga. Helt plötsligt ska man vara politisk. Behöver man vara politisk jämt när det kommer till ens konst? Eller?
Det är precis upp till precis var och en. Är man en politiskt driven människa, då är det klart att musiken blir det också. Jag är väl inte så partipolitiskt eller sådär som människa. Jag är mer grundläggande värderingar och det kan passa in på olika partier och sådär. Men jordklotet just har jag ju liksom snöat in på sen jag blev förälder, kan man väl säga, och började fatta det här med klimatproblematiken. Liksom. Den har jag ju aldrig tänkt på först för några år sedan, och därför så försöker jag liksom jag tänker på det hela dagarna liksom. Och så att jag gör och tar reda på saker, och ju mer man tar reda på de här fakta, de här frågorna, så blir man ju ännu mer liksom. Och så försöker jag förmedla mina insikter och min kunskap i de här ämnena. Försöker jag förmedla lite snyggt. För man vill heller inte vara någon jävla som dyvlar på någon.
Nej, men det är en hårfin gräns.
Man vill inte vara jobbig liksom. Utan man vill ju göra inom ramen av musik. Liksom. Man vill inte man vill inte stå och sjunga en forskningsrapport.
Nej.
Eller man vill heller inte liksom stå och sjunga om hur fan andra, hur du borde sköta ditt liv. För det är ju värsta man vet innan någon annan jävel berättar för en hur jag ska leva mitt liv. Det vill man ju bestämma själv. Så att det är ju liksom en jag tyckte jag hittade en bra form på det. Liksom. Jag håller faktiskt på att skriva en bok om det här också. Som kommer i höst. Shit, tillsammans med en klimat- och miljöjournalist. Och hon är Johanna Ståhl heter hon. Från Göteborg. Hon och jag håller på att göra en bok. Vi har hållit på i ett år med den här boken. Jag sommarpratade för 2 somrar sedan. Och då valde jag att hela mitt sommarprat handlade om. Mina frågor som jag har som medelsvensson. Det var ju när det brann som mest i Sverige. Den jättetorra sommaren 2018.
Hysterisk värme som aldrig får slut.
Då fick man ju väldigt mycket frågor. Om vad beror det här på? Vad är framtidsscenariet? Då hade jag massor med frågor. Inte bara om klimatet utan även miljö. Liksom. Håller fisken på att ta slut i havet? Torsken håller på att försvinna i Östersjön. Fan, jag åt torsk till skolluncher när jag var liten. Det var liksom det fanns ju överflöd. Men nu gör det inte det längre. Och plast och det är allt jävla möjligt. Då får man flyga? Får man äta kött? Eller ska man, liksom, det är så mycket frågor man har. Och man vill ju fortsätta leva sitt liv skönt. Liksom. Och det är det som jag ville ta reda på i det här sommarpratet som jag gjorde. Vissa sådana här frågor. Får man flyga? Får man? Och då ringde jag upp olika experter på de här frågorna och fick liksom svar från någon som vet. Liksom. Och nu då håller jag på att göra, jag och Johanna då, gör en bok på samma sätt. Fast i bokform. Då blir det ju lite djupare och nu har det gått några år sedan. Nu vet man ju ännu mer. Så jag har spenderat ett år nu med att åka runt i Sverige och intervjua experter och ställa mina vanliga frågor som jag tror att väldigt många har. Liksom. Vad är det som gäller? Och vad stämmer det här? Och det är så jäkla mycket som fakta som, och tyckanden och allt som flyger runt. Liksom. Speciellt om man håller på att scrolla på sociala medier. Och man vet ju till slut inte vad man ska
göra. Nej, men så är det ju. Det finns ju en otrolig fara. Alltså, kolla även nu i de här coronatiderna. Det är liksom svårt. Man bara, okej. Men om man sätter det i paritet till en massa andra problem och runt om i världen. Really? Alltså, vi har andra problem som är minst lika allvarliga som det här viruset. Liksom. Nu försöker jag inte förminska den här oron hos folk, men det finns en... Det är ju...
Det är klart att man ska vara aktsam när det inte finns något vaccin ännu. Men det är ju precis. Man kan bli påkörd. Man kan få en vanlig influensa och det finns mycket man kan få och vi ska inte tala om cancer. Liksom. Ja. Det är ju,
men jag tänkte på, alltså, men det är ju super, i höst kommer boken släppas. Gud vad spännande, fantastiskt.
Klimatet for dummies. Ja, men, alltså det utgår från att jag vill veta de här sakerna. Och att den är väldigt ödmjuk och den boken är inte någon sån här pekpinnig utan det är mer ödmjukt vad stämmer i det här? Och då har jag frågat experter som borde veta det. Liksom. Och sen är det samtidigt boken är också liksom lite om mig och varför jag är intresserad av det där. Det känns jättebra. I alla fall.
Titta,
kul. Vi är nästan klara. Och förlaget är glada och sådär. Så det känns som det kan bli fint och förhoppningsvis en bra bok för alla som undrar saker om det här. Liksom. Jag har ju gjort den här boken för min egen skull. För att jag vill veta saker. Och sådär.
Fråga
det är inte så konstigt att jag har börjat att sjunga om det också. Liksom,
och, nej. Men har du alltså det är också en annan kreativ sida. Om du jämför, alltså hur har det funnits en massa jag har ju inte skrivit någon bok, men jag kan tänka mig också att det ryms en hel del frustrationer för att det är så tidskrävande på ett annat sätt. Mm. Har du känt så här att herregud, nej men nu, jag är van, nu orkar inte det här längre, nu skriver jag en låt istället.
Men jag är van att skriva texter. Mm. Jag skriver ju alla texter i Weeping Willows och sådär. Och då, så jag är van vid det här att man kommer in i skrivflow. Men det var inte min idé att göra bok, utan jag fick ju en förfrågan, vill du göra en bok om det här? Och då sa jag nej först, för jag tänkte, fan, författare liksom, det är ju någonting som man måste, det är ju fint liksom, och svårt liksom, tänkte jag. Och jag sa det liksom, att nej, det känns som för svårt för mig att göra en hel bok. Så här. Men sen när vi pratade vidare om det, så sa jag, kan göra en bok om jag får göra en ihop med någon som vet hur man gör en bok. Någon som är journalist eller författare. Och som också kan mycket om det här. Med klimat och miljö. Och då hittade jag en sån person. Och Johanna Ståhl då. Och vi, sen började vi liksom jobba på det där och kände att det flöt på otroligt smidigt och vi delade upp arbetet liksom. Jag riktade in mig liksom på mina frågor jag har och varför jag har de frågorna och lite stories om mig som leder in i de här frågorna och sen tog hon liksom reda på faktan kring det. Men efter resans gång så har jag också lärt mig hur man tar reda på fakta. Och sen har vi då som sagt varje ämne har vi ju då letat reda på forskare och experter, liksom andra enormt kunniga människor just om de här specifika ämnena liksom. För det är ju så mycket, det är ju liksom, tänk all vår konsumtion och hur mycket frågor är inte där, bara inom
klädindustrin
och sen har vi alla miljöfrågor med gifter och givetvis koldioxidutsläppen som förvärrar den globala uppvärmningen då. Men även alla de här miljöfrågorna och även naturfrågor som att vi är inne i något som kallas det sjätte massutdöendet just nu. Att det är en enorm mängd arter, djur och växter som utrotas varje dag. Och det har inte hänt, det senaste massutdöendet har funnits då, tänker man då, fem stora massutdöenden tidigare under jordens hela livscykel. Och den senaste var för ungefär 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut på grund av då vulkanutbrott tror man eller någonting liknande. Medan den här gången nu så är det människan som står bakom det här massutdöendet på grund av vår livsföring och vårt sätt att tränga undan naturen och djuren. Och du vet, 4% av alla landlevande däggdjur på jordklotet är vilda. 1% är fåglar.
Domestic. Oh, shit.
Landlevande däggdjur. Då. Resten är, och sen har vi fåglar 1%. Det är inte däggdjur. Men, eller, i alla fall 4-5% av alla landlevande djur är, eller däggdjur säger man, för det är, man räknar inte in insekter givetvis och sånt där, är vilda djur som älgar och tigrar och vet, murmeldjur. Liksom. Medan 96-95% då är människor och våra boskap.
Shit, det är ju helt, det är sinnessjukt.
Så att det är ju, vi har ju trängt undan liksom och vi skövlar.
Men
så,
ibland när man tänker så
här, enormt mycket frågor. Jag försökte koka ihop allt det här lite lätt begripligt då i den här boken.
Kommer ni till den här frågeställningen att, men shit, okej, okay, alltså vad var det på 40-talet, så var vi väl, nu vet inte om det är rätt, om vi var 4 miljarder eller 3 och nu är vi snart 7 miljarder. Men någon så här, liksom, den kurvan
man är ju tror liksom ju att det snart är 9-10 miljarder.
Alltså om man zoomar ut och tänker så här, om vi ska kunna fortsätta leva här, så självklart så måste det ske en otrolig förändring. Men annars, alltså hur ska det ens gå? Alltså, vi blir ju äldre, vi blir äldre och äldre. Liksom.
Fler, det blir fler människor och alla kräver sin plats och måste äta. Men det som är grejen är att med den här boken då, så vill jag också lyfta fram att det går, vad som går att göra. För det finns massor med ny innovation och vi kan ändra vår livsstil på ganska mycket sätt genom att till exempel äta mindre kött och sånt, för då blir det ju färre boskap av den anledningen och då behöver vi inte hugga ner Amazonas för att plantera soja till kokorna som vi ska äta i överflöd.
Ja, precis.
Så att det finns ju massor med enkla grejer egentligen som man kan göra. Och även det här med koldioxidutsläppen, hur man kan minska det själv då genom att resa på bättre sätt och värma upp sina bostäder på bättre sätt. Och det kommer ju också nu mer och mer innovation inom det här liksom. Men framförallt så måste alla förstå att man kan inte tänka så här, men vad spelar det för roll vad jag gör? Det är liksom, om alla gör någonting så blir det ju bättre.
Så är det. Den insikten går genom allt. Alltså det är liksom att den här stoppa huvudet i sanden mentaliteten är ju
det har ju aldrig funkat med någonting.
Nej, det har inte det.
Och det är liksom det är därför också det är bra om folk gör böcker om det och pratar om det så här. För att om alla börjar göra någonting, då blir det bättre. Och jag har ju förändrat mitt liv, både privatlivet liksom och även mitt liv som turnerande musiker till att försöka liksom minska ner på precis alla mina utsläpp liksom. Och det är jättelätt. För jag har precis lika bekvämt och lyxigt liksom och bra som jag hade innan. Det är bara det att jag har valt annan mat, annat sätt att resa på. Och liksom det är inget krångligt faktiskt. Och det är också viktigt med den här boken då, som man håller på att göra, att visa att så här kan man göra och också att det finns goda utsikter liksom, att det inte bara är så här.
Ja, precis. Nej, det är kört, vi måste göra så här, annars kommer vi gå under imorgon. Men jag menar, saker och ting är, folk har problem, folk tror ju att de har problem med förändringar.
Vi är vanemänniskor. Vi tycker alltid att det är lite jobbigt när det är ju bara att se på sig själv. Sluta röka liksom. Men när man väl har slutat röka, då saknar man ju inte det.
Nej.
Jag rökte ju som en borstbindare förr.
Ja, samma här.
Men sen slutade jag med det för jag blev förälder. Och inte fan jag saknat det. Jag har inte saknat en enda gång liksom efter det. Och lite så är det ju med det här.
Ja, men
om man hittar ett alternativ, jag snusar ju. Om man hittar liksom ett annat alternativ, det är det jag menar, att sluta röka men börja snusa, och det är ändå lite bättre. Och så kan man göra med det mesta i livet som är dåligt. Problemet innan är att vi har inte vetat vad som är dåligt och inte. Men nu när vi vet det, då kan vi väl ändra lite.
Ja, men visst, jag håller med. Jag tänkte på också.
Ja, nu vart det mycket om det här.
Nej, men det är ju superintressant.
Det är också för att det är så många ämnen ämne liksom.
Verkligen. Och dessutom så är det ju liksom, det är ju någonting som är bland det viktigaste vi har i dagsläget. Det är en universell fråga som berör varenda en på den här jorden, inte bara människor utan alla djur också, allt levande. Men så det är väl liksom bland de mest relevanta frågorna man kan ställa
sig. Ja, för mig är det därför jag tjatar om de här grejerna och till och med skriver låtar om det. Och varenda jävla gång jag är med tv så försöker jag få in det liksom på något sätt. Men, och det är för att jag tycker att utan ett fungerande jordklot, då finns ju ingenting.
Så är det
så jävla grundläggande. Sen förstår jag också att det finns jättemycket andra allvarliga problem på jorden och i våra samhällen och det. Men just jag har koncentrerat mig på den här grundläggande grejen.
Som en till grej i det här spörsmålet, så tycker jag liksom att det börjar ju komma upp mer och mer nu också. Att liksom även för företag och sånt, att det,
Även ja, varenda reklam nu är ju så här för att de ska visa att de gör något.
Jo, ja, men
så
precis.
Det är klart att
men,
det är en ja, enormt genomslag.
Men också liksom. Även att det måste finnas en, jag tror liksom att självklart så sker förändringen inom varje individ också, men det måste också vara en samverkan med lagar. Det måste ske vissa lagar som förbjuder viss tillverkning av skräp.
Ja.
Alltså sånt som bara är helt... Jag var ju faktiskt i USA i fjol och gick in i en matvarubutik där, så tänkte jag bara så här, alltså det är bara hyllplan av skräp som kommer kastas liksom. I bästa fall, känns det som. Alltså man bara... All den här plasten och det här skräpet, vem har sagt att någon behöver det här? Det är liksom ingen behöver det.
Man har inte reflekterat över det tidigare. Att liksom, jag uppfinner den här grejen, den kan jag nog sälja till någon, även om den är helt jävla värdelös.
Ja, att
det handlar liksom om folks ekonomi och arbetsplats. Liksom, och, men nu börjar vi ju kanske mer och mer förstå att den här grejen, för kanske man tyckte, jo men det spelar väl ingen roll om vi tillverkar den här jävla skitgrejen. För att folk måste ju ha jobb och så vidare. Och vad spelar det för roll då? Vi har ju sopberg här borta. Vi lägger bara det där. Men nu fattar vi ju att det påverkar hela vår framtid med de här sakerna. Och därför så kanske att sakta men säkert. Och med opinion då, ju fler människor som visar att de bryr sig om det här och väljer bort att köpa den där grejen och även börjar prata om det och undra saker, då blir ju också politiken... Då måste ju politikerna ta de här oftast jävligt svåra också besluten. Det handlar ju också om att politiker ska gå emot lobbyism liksom, och företag mycket pengar. Liksom. Tänk hur mycket pengar fossilindustrin lägger in i att motverka det här. Såklart. Och sen kan det ju vara olika... Vissa länder har ju kommit längre i det här än andra och... Vissa länder är mindre än andra och det finns otroligt många variabler i hur man ska få det här till stånd. Det vi vet är att vi måste faktiskt skynda på det här lite. Annars går det för långt.
Ja, men precis. Jag tänker liksom i de ljusa stunderna av tankar, så tänker jag ändå så att någonting som människan har, som vi faktiskt är bra på, vi kan ju förändra saker när vi verkligen vill. Det har vi ju bevisat att vi kan göra.
Ja.
Så att jag menar, det som du säger, det är ju inte kört bara liksom, men det måste ju som sagt ske.
Ja, men tänk, det var inte så länge sedan det var tillåtet med barnaga.
Nej.
Kvinnlig rösträtt fanns ju inte för inte så himla länge sedan. Rökförbud, liksom alla sådana här saker, det är ju, nu tycker man ju att det är helt... Det är ju helt... Det är väl inget konstigt med att man inte får slå sina barn.
Nej, men precis. Nej, men det
men det tyckte man ju bara för 40 år sedan, så tyckte man ju att det var okej. Så att det är ju liksom normförskjutningar sker ju om vi vill.
Ja, men jag tror... Jag är ju... Jag var inte alls optimistiskt lagd förr, men jag har blivit mer optimistiskt lagd av någon jävla anledning. För, alltså ibland när man...
Det är så tråkigt att inte vara det.
Ja, men det blir för dark. Det räcker med att man bara så på tvn eller går utanför dörren så hittar man en miljard anledningar till att allt är meningslöst. Liksom. Alltså om man ser världen så svart eller vitt. Det
finns också en miljon anledningar att se... Att allting är meningsfullt.
Ja, absolut. 100%.
Det blir helt på.
Men har
du är ju norrlänning, så det kanske...
Det tog ett tag.
Norrlands ljus. Alkoholfri. Ekologisk.
Du säger att du håller på att skriva nytt för Weeping också. Så här. Vad är, kan man vänta sig att det är ett fortsatt tema på förra albumet? Eller har du liksom...
Nej, nu går vi vidare till någonting annat. Men vi har inte kommit så långt. Nu skriver vi bara låtar och sen så får vi se vad... Sen brukar vi bestämma oss för liksom ett stuk. Vi brukar alltid... De senaste åren då, så har vi börjat att planera saker. Det gjorde vi aldrig innan. Men det har ju visat sig vara väldigt bra. Liksom, att man har börjat ha en plan. Liksom. För då, det är också roligare att jobba så. Ja. Att man har ett mål man vill fram till. faktiskt. Och så att med de förra skivorna kunde det vara till exempel att The Time Has Come-skivan som var den första skiva vi gjorde på 7 år.
Mm.
Då hade jag gjort väldigt mycket jazz innan med Goran och Ruskträsk och de här. Och då ville vi liksom få in det lite i Weeping Willows. När vi gjorde vår comeback då 2014, då var jag liksom inne i den här jazzvärlden ganska mycket. Men då bestämde vi i Weeping att, för då hade vi liksom inte gjort något på 7 år. Och då var det så här, okej, vad är Weeping Willows för någonting? Mm. Vad gör oss specifika och vad tycker vi om och vad gör oss unika liksom jämfört med andra svenska band eller sådär. Och då var det just det här storslagna 60s-grejen, Walker Brothers, det här stora känslestråkar och liksom tidlöshet liksom. Mm. Och då tänkte jag att då ska Weeping Willows vara så. Mm. Och sen så vill man något annat, då får man göra det utanför bandet liksom. Mm. Sen kan man ju få in ganska mycket. Alla skriver ju låtar i bandet, så att det är ett väldigt så här, demokratiskt system. Liksom,
Hur funkar det för er? Vi har ju ett sånt system i krig, att om, vilket händer ganska ofta, eller inte så ofta, men när det väl händer så är det väldigt effektfullt. Det att om 2 stycken gillar en idé jättemycket, då måste den andra gilla den ännu mer, även om man hatar den. Det är ett många gånger man bara, fan, jag tycker inte det här är bra. Gustav och Matte bara, jag gillar det som fan. Fan, okej. Okay. Ja, det är grymt. Nu kör vi.
Ja, men jag tror att jag, Ola, Nick och Anders då, vi 4 som är Weeping Willows, vi har ju liksom spelat ihop sedan 1995.
Mm.
Så att vi har liksom hittat roller liksom, som vi trivs i, som ingen är tvingad till eller, utan det har blivit som liksom något slags naturligt, att jag trivs när jag får göra det här i det här bandet och någon annan gör någonting, och det har blivit som en fungerande självspelande liksom piano lite grann. Sen så diskuterar vi ju alltid så här att nu tycker jag att nästa skiva ska vara lite mer upptempo någonting, för att live, vi skriver mest ballader och då kan det liksom bli ena hand om konserterna bara är ballader. Mm. Då kan man ju komma på, som vi gjorde för förra skivan, att vi kom på att det vore bra om vi försökte skriva några låtar som är lite mer upptempo. Och då gjorde vi det på den skivan. Och nu, för att det ska ju fungera ihop.
Mm.
Live är det vi gör mest. En skiva gör man ju bara i någon månad. Och sen så är ju det 2 år av att spela. Och resten av livet kanske spela det här live. Liksom. Så vi har blivit mer planerande också sådär när vi arbetar. Men just det här med roller är verkligen... man fattar liksom redan i demostadiet om någon tycker att det här är bra. Liksom. Och då får man prata
finns
om det.
Finns det något getöga då ibland? Okej, okay, där fick jag det. Ja, då, okay.
Vi har ju liksom spelat ihop snart i 30 år, så att vi har ju också hittat ett sätt att man blir inte sårad.
Nej.
Om någon säger, fan vad, det där tyckte inte jag, det där var ju dåligt. Då blir inte jag så, för jag känner ju den här människan så väl. Så att jag förstår ju att den inte är ute efter att vara taskig mot mig. Så att vi har väl högt i tak.
Ja.
Och alla i bandet har sina sätt att uttrycka missnöje liksom på. Mm. Men det är ju aldrig otrevligt, för man fattar liksom. Men ibland kan det ju vara att man har olika åsikter, och då får man prata om det bara. Och sen så kommer man väl underfund med att vad som känns rätt. Och ibland, vissa låtar blir ju pangträffar tycker man, och vissa som man tror är bra märker man efter 2 år att den där var inget bra. Liksom. Men det är, så är det ju.
Ja, vi vet, så är
det. Flöde som ändå, det viktiga är ju liksom flödet.
Tycker jag. Och det är det som är så fascinerande och kul med musik, att det inte är konstant, att det hela tiden är en levande slags organism i sig. Liksom. Den förändras genom tid.
Och att man har roligt ihop.
Ja.
Det hade inte vi alltid förr, men nu med åldern också, så har vi insett att Weeping Willows, det vore kul om det kunde finnas tills vi dör. Liksom. Mm. Så långt har det ju gått.
Det är ju superfint.
Och då är det ju också så här att då har man lite mer tålamod med saker. Mm. Och det är inte så jävla viktigt. Det är också en grej som jag fick när jag blev förälder faktiskt också. Att saker man har liksom upprört sig för eller irriterat sig på tidigare tyckte jag helt plötsligt var så här, fan, kunde jag bli irriterad på den där struntsaken för? Mm. För att det är någonting som är viktigare. Mm. Liksom, och det är också, har ju med framtiden att göra. Mm. Liksom, att ta lugnt, liksom, vad är bäst i längden? Mm. Och det har faktiskt också att göra med det här med miljö och det här. För att det handlar om hållbarhet liksom, och framtidstänk.
Mm.
Vad är bra i längden?
Mm.
Därför försöker vi göra sån musik som är bra i liksom, längden. Sen får andra göra musik som ska vara bra i nuet. Mm. Och det gillar jag också. Mm. Liksom. Men vi försöker hitta liksom, någonting som är mer tidlöst. Då, liksom. Vi har ju insett också nu att vi låtar från vår första skiva som kom ut 1997 spelar ju vi fortfarande. Mm. Liksom. 25 år senare. Mm. Och vissa av de där låtarna tycker fan man är lika bra idag.
Ja, verkligen.
Och då har man ju lärt sig att lägga de där extra minuterna på att göra en låt och kanske säga det soundet. Nu är inte vi har ju alltid hållit på med gammaldags liksom, musik om man säger. Men det finns ju låtar, vi gjorde ju en popskiva till exempel år 2002 va, eller? Med Touch Me och det här som var en jättepoppigt. Det är ju de låtarna det var ju en jättehitskiva för oss. Sålde ju jag vet inte, den sålde 70 000 ex på CD liksom. Och men låtarna från den skivan spelar vi ju aldrig live längre för att vi gjorde en popskiva och då känns det som att det var blir som så här med sounds som låter, det blir så jävla, det låter som 2002, bara liksom. Sen därför spelar vi låtar från den skivan nu, då gör vi om dem liksom, för att men det var kul då liksom, men det är sånt man lär sig liksom.
Hur har själva den här, alltså om du jämför live-biten jämfört med skrivande biten, det är ju två helt skilda saker, men de gör det i varandra såklart. Men har du ibland tänkt så här, för jag vet ju att du uppskattar att spela live. Har du någonsin haft en rädsla för att bli av med den kärleken? För jag menar, alltså det tål ju att tilläggas också. Ibland är, som är allting annat, eller åtminstone för mig är det så. Det är ju inte alltid kul. Man bara, fan vad kul det är. Oftast så är det ju det. Men ibland har ju åtminstone jag tänkt så här. Fan vad jag är trött på
det
här nu.
Ja, men det är vissa år som jag säger. Vissa år är jag liksom 120 konserter på ett år. Det är ju var tredje dag på ett år.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket.
Det är
och då är det klart att dag 30 i rad liksom på något sätt. Mm. Kan, att det blir så här. Ja, tröttsamt liksom. Och man blir inte trött på musiken. Man blir trött på att höra sig själv i en mikrofon. Liksom.
Mm.
Men. Och ibland är man ju som ibland, vissa dagar vill man inte att någon ska titta på en. För att man är människa liksom. Och vissa dagar så älskar man när folk tittar på en liksom.
Men då kan du känna ibland också då.
Men då måste man lära sig att handskas med det bara. Mm. Men jag har ju knep. Och det är ju liksom att dels så har inte vi någon sån här scenproduktion som vi reser runt med. Utan oftast. Eller du har faktiskt haft det med mig. Men jag menar att för vissa så är det så här. Då ser ju spelstället exakt likadant ut varje dag. För att man har med sig hela scenbygget liksom, och allting. Och då kan det ju bli så här déjà vu. Liksom. Mm. Fan, gjorde vi inte det här nyss?
Det blir liksom, så Sisyfoskomplexen. Ja. Och rulla upp stenen
också,
på berget. Men
också är det otroligt viktigt för mig att man byter lite i låtlistan hela tiden. Och den allra viktigaste grejen det är att mellansnacket inte är manus.
Mm.
Så många har ju manus liksom. Åker runt och säger exakt samma sak. Och spelar exakt samma låtar i samma ordning. Allting ser exakt likadant ut. Och så som grädde på moset, säga exakt samma sak mellan varje låt. Ibland kan det vara bra om man är duktig, om man är, har skådistalang liksom. Det har inte jag. Jag är en naturmänniska och jag provade det någon gång så här, att ha så här för att det, ibland kan det vara proffsigt och funka liksom en bra story som leder in i en låt liksom. Det kan öka styrkan av den låten liksom. Men jag har märkt att om jag pratar liksom varje konsert, då blir det så här, för mig blir det så här, det är som att jobba på fabrik liksom. Jag mår inte bra, då blir jag tom bara. Ja. Därför har jag valt att mellansnack på gott och ont är spontant. Som jag mår idag, för då kan jag anpassa mig efter rummet och de människorna som är där just då och den låtordningen vi har just då, hur jag mådde när jag vaknade och om jag har druckit ett glas vin eller inte och fan allt som har med livet att göra, om jag är hungrig eller mätt, om jag är lycklig eller om jag är deppig liksom. Och på gott och ont så blir mellansnacket ibland lysande men ibland fan katastrof.
Men det är ju underbart.
Är ändå levande. Så hellre det. Och det är ett knep som jag har för att känna att varje dag är ny. Jag skulle ha otroligt svårt med att jobba på en musikal till exempel. Eller där det måste vara exakt likadant ungefär. Liksom, varenda dag ut och dagen. Jag tror inte, men det är ju... Jag är otroligt imponerad av dem som klarar det. Skådespelare gör ju det också.
Ja, men jag tänker gå till teatern och spela så här lång föreställning som går under lång tid. Men
då har ju de lärt sig en mental pryl för att göra det. Men för mig känns det helt dödande. Faktiskt.
Kan du känna, alltså på tal om live-grejerna också, när ni, vilka år var det ni spelade i Globen? Ni gjorde typ 3 utsålda Globen.
Stycken utsålda Globen. Jag upprepar det du sa.
Ja, men när fan var det? Var det, det, var det, när det 2 år sedan va?
2017.
Alltså kände du någon gång så här? För att jag kommer ihåg när jag såg det, bara fan, utsålt. Jag visste att ni var stora, men jag bara, helvete va? Nej, är de så jävla?
Ja, nej, det fattar inte jag heller. Då hade jag precis varit med Så mycket bättre liksom, och blev, fick en väldigt stor framgång liksom, av det. Min popularitet ökade enormt mycket. Nu satsade jag ju på att göra solo då, men också Weeping Willows. För jag ville vara med i Så mycket bättre, inte som sångaren i Weeping Willows, utan som faktiskt han som också har gett ut jazzskivor och svenska popskivor och allt möjligt liksom. Men min bokare, eller vår bokare Johan, han sa så här att, för att vi hade ett jubileum då, nämligen Broken Promise Land, vår första skiva fyllde 20 år. Så det var 2017. Vi hade sett till att det fanns stråkar för full symfoniorkester till alla låtar. Så vi tänkte att vi skulle fira den skivan med att spela den i sin liksom helhet med symfoniorkester. Och vi hade en dirigent med oss och massa sånt där. Och då tänkte jag att vi skulle åka runt i Sverige liksom hos symfoniorkestrarna i alla städer och spela den här skivan liksom på ställen som de här konserthusen som tar mellan 700 och 1200 människor. Liksom. Men då, och jag bokade själv då allting. Jag hade ingen bokare då.
Och då var, fan, det är också liksom, en jävla jobb.
Ja, men jag gick där och då gick jag in i väggen. Då började jag typ tappa hår och blev alltså helt whack, nästan wacko liksom. Men det kan vi ta någon annan gång i något psykologprogram. Men det var också tvunget att göras, för vi hamnade i en jävla härva liksom. Ekonomisk härva. Globen. Så att vår idé var liksom att vi skulle försöka åka runt i alla symfoniorkestrar och spela liksom Broken Promise Land med fullt där för att fira den skivans jubileum. Men då insåg jag, för jag bokade det själv, att jag försökte få kontakt med alla de här konserthusen och symfoniorkestrarna, och vissa var ju jättealerta och på liksom, men väldigt många svarar inte ens. Och de har ju liksom, och då fattade jag ändå att de har 2 års, så jag började ju med det här 2015 redan liksom, att skicka ut. För att de har ju väldigt lång, konserthusen och symfoniorkestran har ju tids, man måste vara 2 år i förväg liksom, mm. om man ska jobba med dem. Och det visste jag för att jag har jobbat mycket med symfoniorkestrar. Men så att det blev svårare än vad jag trodde. Men i samma veva med Så mycket bättre så hade jag då en riktig bokare.
Mm.
För att jag gick in i väggen helt enkelt. Jag blev knäpp när jag skulle göra precis allt.
Mm. Det är som att glömma när man stoppar en kaffekoppen bokare, i kylen.
Och då sa jag att jag tycker vi ska göra det här på Dramaten liksom, eller Konserthuset i Stockholm, eller Operan, någonstans där det finns en symfoniorkester.
Mm.
Men han var så här, nej, jag tycker ni ska göra det här i Globen. Och jag bara, eller vi var liksom, du är galen.
Mm.
Det är klart att vi inte kan göra det. Men han sa, nej, han var verkligen så här påstridig. Vi ska göra det här i Globen med en symfoniorkester.
Mm.
Broken Promise Land och sen då Paus och sen Best of med också med symfoniorkester. Vi bara okej, om du tror det så. För vi var verkligen såhär nej, det här, vilket antiklimax när det kommer 700 pers till Globen. Men han var verkligen såhär nej, vi ska göra det här. Så. Och vi bara okej, då kör vi Johan. Och han släppte upp biljetterna. Efter en vecka hade vi sålt ut en Globen.
Mm.
Och det här var ju under Så mycket bättre gick på tv också. När jag var med. Och vi bara, va?
Mm.
Och han sa, ja jag vet, jag har lagt till en till nu.
Mm.
Vi bara, dagen efter också. Vi bara, va? Ja, vi släpper biljetter imorgon. Och det sålde slut också.
Det är sjukt.
Och vi bara, okej, men nu är det liksom, får det vara... Och vi trodde inte det var sant. Man fick ju nypas i armen. Och sen säger han, vi lägger till en till. Och vi bara, ja men vänta här nu. Liksom. Och sen tog det ett tag. Men det blev slutsålt också.
Mm.
Så när som på några platser liksom. Och när vi stod där den dagen. Det var ju. Men det jag tänkte då var. När vi gjorde tredje Globenkonserten. Sista låten är alltid Broken Promise Land. Vi har alltid avslutat alla konserter med den låten. Och då. Sist tredje då. Konserten. Då satte jag mig under Broken Promise Land. Gick jag fram och satte mig längst fram på scenkanten och titta ut bara. Och den, hela publiken, du vet, man kan, förut var det tändare, nu är det ju, gör man ju på mobilen. Ja. Och liksom helt otroligt, hela Globen och alla står och gör som tändargrejen. Och då tänkte jag så här, Magnus, nu ska du titta här och så ska du komma ihåg det här och ska du suga i dig det här medan jag satt och sjöng liksom. Och så tänkte jag så här, för att det här är piken.
Mm.
Från och med nu så går det bara nerför. Kommer bara gå nerför. Liksom. Och jag har aldrig haft någon dröm ens om att någon gång ska spela Globen. Jag har alltid tagit allting från dag till dag. Jag har aldrig någonsin ens drömt om att vara popstjärna. Liksom. Mm. Men jag satt där bara, det här är för fan inte sant. Liksom. Mm. Men det är tydligen det. Men det här ska jag memorera nu. För att det här är kronan på mitt livs liksom, musikverk. Liksom. Mm. Och efter det här så kommer det här aldrig mer hända.
Mm.
Och ja, så kändes det. Sen har det ju rullat på liksom ändå, men det känns som en overklig grej.
Ja, shit, det är ju supermäktigt verkligen. Men jag menar, du har ju massa till stora framgångar att vänta dig i din karriär.
Ja, men det jag vill också säga att jag har hjälpt noga med att vara nere på jorden. Att man får glädjas åt det man får. Liksom. För att också man har varit med så länge, och det har ju du också varit, att man fattar, det går så och så och så med en jävla berg- och dalbana. Men man kan lära sig att, om man ödmjukt liksom lär sig att ta det för vad det är liksom. Och fan, får man en present så fan ta hand om den.
Visst.
Och så får man inse att man får arbeta och knota på ändå liksom.
Ja. Ja, men så är det.
Den underbaraste live-upplevelsen man någonsin har haft behöver inte vara den som var i Globen. Nej. Det kan ju vara när man stod och sjöng på den där pubben i Ljusdal. För att det var häftigt och kul också. Man får liksom se det stora i varje grej. Mm. Liksom.
Men det är ju som vi pratade om innan, alltså innan vi kör igång idag, att liksom det är ju, man är ju fantastiskt lyckligt lottad som ens kan ha det här som yrke. Det är helt otroligt. Och jag menar, för de flesta, 9 av 10 gånger så tycker jag också att det är helt underbart. Det spelar ingen roll om det är flera tusen som kollar, om det är 20 pers. Det kan vara lika kul ändå. Men just det där, den där insikten att, som du sa, att kunna stanna upp i någon slags nu och känna så här, men det här, vad är det som händer? Det här är ändå mäktigt. Det är ju fantastiskt. Det är underbart.
Ja, men precis. Det är ju... Man får säga att varje konsert ska man liksom ha jävligt roligt på och njuta av. Och vara lika liksom innerlig och det, oavsett om det är 5 pers som sitter där eller 10 000. Mm. För att man sjunger också för sig själv. Mm. För sig själv liksom. Mm. Jag tycker också att det här med att... Som jag då, att jag sjunger lite jazz och ibland sjunger jag mina egna låtar på svenska och ibland med Weeping Willows. Liksom att ha det här smörgåsbordet är ju bra alltså.
Det är skitbra. Jag tror också det. Det håller ju nerven uppe och det håller ju också
Det blir aldrig en vana liksom. Nej. Och hela tiden vill jag göra någonting nytt liksom och göra det man själv tycker om är viktigt, tycker jag. För att om man börjar tänka så här, om det här vill nog folk ha, då är man lite illa ute, tror jag. Liksom. Man gör sånt som man själv...
Har du känt något sånt också med åldern också? Att just den här, att bli jordad i sig själv och trygg i sitt eget uttryck och hur det har förändrats underifrån, jag menar... Såklart, allt förändras ju. Men har du känt så här... Ja, men det där behöver inte jag noja över längre, för att det kan jag, det blir bra liksom.
Som jag nämnde innan, en enormt stor grej var ju när jag blev farsa liksom, för att då blir liksom jag är inte viktigast i världen utan det är ju mitt barn, mina barn som är 2 barn nu. Och det är en otroligt skön förskjutning för en lead-sångare.
Lead singer.
Jag är inte centrum i universum liksom, utan det är ju, för att när jag kommer hem från en lyckosam turné, då säger liksom min dotter inte, hon står inte och applåderar mig, utan hon säger vad töntig du är.
Det gick med vad? Det gick jättebra för pappa. I don't give a fuck.
Otroligt bra. Avledare.
Men du Magnus, boken i höst, ny musik, alltid skrivande stund och turnerande. Stort, stort, stort tack för att du ville vara min gäst i Nordmark podd.
Ja.
Nu är vi klara.
Det var underbart att få komma hit. Hur länge har vi suttit?
Ja, nu har vi suttit över en timme. 1 timme och 10 minuter. Ja, nu ska du få en till kram.
Tack, du är fin du. Kramarna är de tar aldrig slut. Kramarna ska aldrig ta slut.
Stort tack till dig Magnus Karlsson. Fan vad mäktig du är. Ja, det var det. Skriv gärna in till Nordmarkpod om ni vill med något. Jag svarar alltid som sagt. Och följ mig gärna på Instagram Nordmarkpod. Vi hörs och ses nästa vecka. Puss och kram!